Det är onsdagen den 24 augusti, jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Dagens ämne är den eviga drömmen om socialismen, ett ämne man kan tycka är mer lämpat för en seminarieövning än för valrörelser, eller som obehagligt nära i en tid då till och med borgerligheten förespråkar nya prisregleringar, lite beroende på läggning och definition. Någon som vuxit upp med både drömmen och dess begreppsvärld är författaren Magnus Utvik, aktuell nu med boken Partiet som kom in från kylan, från Zäta till Nooshi, utgiven på Timbro förlag. Välkommen Magnus!
Tack ska du ha!
I inledningen av den här boken skriver du den socialistiska visionen gör Vänsterpartiet och Ung Vänster unikt i svensk politik. Vad går den socialistiska visionen ut på och vad gör den unik för Vänsterpartiet?
Ja, visionen handlar ju om att partiet vill skapa ett nytt politiskt och ekonomiskt system, socialismen. Och det här socialistiska samhället ska efter lång tid övergå i ett kommunistiskt, klasslöst samhälle. Det handlar alltså inte om att lappa och laga i kapitalismen utan att vända upp och ner på hela samhällssystemet och göra någonting helt nytt. Och den är ju väldigt unik för när det gäller de svenska riksdagspartierna. Och många tänker kanske inte att Vänsterpartiet har kvar en kommunistisk vision idag. Jo, det har man på så sätt att man i partiprogrammet skriver att partiets slutmål med hela den politiska verksamheten är just ett klasslöst samhälle. Och i marxistisk terminologi så är ett klasslöst samhälle exakt samma sak som ett kommunistiskt samhälle. Och jag vill nog säga att det är en väldigt unik vision för ett riksdagsparti. Och den visionen har sett likadan ut sedan Vänsterpartiet bildades 1917.
Ja, din bok, är det korrekt att säga att det är en idéhistorisk genomgång av Vänsterpartiets utveckling under de här drygt 100 åren?
Ja, det låter väldigt, jag har inte tänkt på det på det viset och det låter väldigt fint. Så jag har mest tänkt att boken handlar om partiets, alltså hur den här visionen om socialismen och det klasslösa samhället, hur den har utvecklats genom partiets historia och hur den här visionen ser ut idag. Samtidigt som jag också tar upp hur partiet tänker sig vägen till socialismen. Men idéhistorisk skrift, det låter, ja, absolut, det kan jag dela.
Ja, och du har redan varit inne på det. Hur pass annorlunda är den här visionen numera jämfört med när den formulerats tidigare?
Ja, märkligt nog så är den inte speciellt annorlunda mot hur den formulerades 1917 eller 1921 då Sveriges socialdemokratiska vänsterparti blev Sveriges kommunistiska parti och en del av kommunistiska internationalen. Det är precis som jag innan nämnde, det handlar om en stark klasskamp som utvecklas till en revolutionär situation. I denna revolutionära situation så tar partiet med hjälp av de breda arbetarmassorna makten genom en socialistisk revolution, genomför det eller inrättar det socialistiska samhället, det som på 20, 30, 40-talet kallades för proletariatets diktatur. Och det här samhället med tiden utvecklas mot ett kommunistiskt klasslöst samhälle. Det är samma vision i grund och botten som fanns redan 1917, så på det viset har inte partiet ändrats. Och jag tänker också att Vänsterpartiets legitimitet för dess egna väljare och deras egna särskilt aktivisterna ligger i att partiet är ett samhällsomstörtande parti. Ett revolutionärt parti som kanske inte idag talar om revolution, men att gå från kapitalism till ett helt nytt politiskt och ekonomiskt system. Det är svårt att se att detta inte är en revolutionär förändring av samhället. Och det var precis så som C.O. Hermansson i sin bok från 1983, Socialist på svenska, definierade ordet revolution.
Vi ska titta, gå i studiecirkel som om det vore 70-tal och stanna upp vid ett par storheter och begrepp som jag tycker du har intressant syn på och utveckling av i boken. Om vi börjar med demokratin, hur utvecklas synen på demokratin hos Vänsterpartiet under de här åren och vad menar de med demokrati?
Det första man kan säga om Vänsterpartiet fram till murens fall i alla fall, det är ju att demokratin är aldrig synonym med kapitalismen. Kapitalismen är en borgarklassens diktatur över de stora arbetarmassorna. Kapitalismen kan aldrig på det viset vara demokratisk. Den kan vara mer eller mindre okej att leva i, men aldrig en demokratisk stat. Socialismen däremot är en demokratisk stat eftersom den vilar på arbetarklassens makt, det stora folkflertalets makt. Det måste man ha med sig när man tänker på Vänsterpartiets politik, särskilt hur partiet uppträdde och betedde sig och formulerade sin politik fram till 1990. Så där har vi liksom partiets syn på demokratin. Men den här synen ändrade sig också från att det har varit ett socialism med enpartisystem som gick under namnet proletariatets diktatur till att man på 50-talet också sa att socialismen kan innebära ett flerpartisystem och att kapitalismen hade varit mer livskraftig än vad man kanske trodde från början. Men det har ju hela tiden funnits det här revolutionära elementet om att skapa ett helt nytt samhälle.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Så när man växlade från början var man emot demokratin i den bemärkelse vi haft demokrati i Sverige, allmän lika rösträtt, en pluralitet av partier inklusive socialdemokratiska och borgerliga partier, ett antal fri- och rättigheter som garanteras den rösträttsbemyndigade individen. Det var alltså en borgerlig demokrati som man var emot.
Det är en falsk borgerlig demokrati. Som man sa, arbetarklassen har kämpat sig till vissa rättigheter men kan aldrig få fullständiga rättigheter. Kapitalismen är en falsk demokrati och socialismen är en riktig demokrati eller en äkta demokrati. Så de här, man kallar det ofta det en falsk demokrati eller ett skådespel, alltså demokratin med dess till ytan omfattande rättigheter för folket är ett skådespel för att lura i arbetarklassen och vanliga människor att de lever just i en demokrati. Men så är det inte. Det är det som kommunistpartiet i Sverige har försökt att liksom visa eller avslöja hela tiden under kapitalismens framväxt.
Och på senare år när man gjort upp med den här synen, hur ser bejakandet av demokratin ut idag?
Ja, idag så anser man ju att vi lever i en parlamentarisk demokrati. Men som det står i partiprogrammet så är den här demokratin inte fullständig och kan aldrig vara fullständig under kapitalismen. Jag kan citera här i partiprogrammet som gäller fram till 2024. Citat: socialismen är förverkligandet av ett ekonomiskt och politiskt demokratiskt system. Det socialistiska målet är människans frigörelse. Det vill säga, frigörelse för människan inom kapitalismen är omöjlig. Och ett demokratiskt, ekonomiskt och politiskt demokratiskt system kan inte heller förverkligas inom kapitalismen. Sen skriver man också att införandet av socialismen kräver kapitalismens avskaffande. Och det har vi där. Om det ska bli demokrati och om det ska bli mänsklig frigörelse, då kan vi inte ha kapitalism. Då måste samhället förändras till ett socialistiskt samhällssystem.
Och det är också så, alltså det här med folkstyret, om vi tar det, det är ju inte heller någonting som kan lämnas åt folks egna beslut. Du har ett resonemang från Lenin där som ger partiet en övergripande roll i den här samhällsomvandlingen. Hur funkar det?
Ja, alltså redan från ryska revolutionen eller statskuppen, vilket man vill. Alltså när kommunistpartiet tog makten i bolsjeviken och tog makten i Ryssland, som sedermera blev Sovjetunionen, så var det ju partiets diktatur. Och då, enligt leninismen, så företräder partiet arbetarklassen. Man pratar i arbetarklassens namn. En samling yrkesrevolutionärer som företräder arbetarklassen. Och det här systemet stöddes av det svenska kommunistpartiet. Sen utvecklades ju också Sovjetunionen, och när Chrusjtjov tog över då och hade sitt berömda tal om Stalins utrensningar på 20:e partikongressen 1956, så ändrades också det sovjetiska kommunistpartiets politik och talade om att nu är det okej med ett flerpartisystem och att man kan komma till socialismen genom på en fredlig väg. Kanske en fredlig revolution, ett fredligt maktövertagande, men man hoppades och trodde det, vilket man inte hade trott förut. Så demokratin har ju synen på demokratin har utvecklats inom Vänsterpartiet. Och särskilt menar ju Vänsterpartiet idag att den stora förändringen kom 1964 när C.H. Hermansson tog över ledningen för det svenska kommunistpartiet. Men det där är inte riktigt sant, för att även under 70- och 80-talet så fanns det skrivningar särskilt i partiets studiematerial som man alltså skolade upp med partiets medlemmar i, som öppnar vägen för ett auktoritärt, totalitärt samhälle.
Det är helt enkelt så att det är bara godkända socialistiska av socialister godkända partier som tillåts verka i de här flerpartivalen.
Ja, alltså om man läser till exempel, jag tycker att det är väldigt intressant att gå igenom just studiematerialet. Därför att både studiematerialet Studie för socialism, som gällde från 74 till 80, och sen Marxistisk teori för politisk handling, som gällde fram till Berlinmurens fall. I båda de här studiematerialen så står det att partiet strävar efter ett flerpartisystem, men det är frågan om det går att införa ett flerpartisystem, därför att den härskande klassens de kan sätta sig i motsättning till socialismen, och då måste ju samhället se till att skydda socialismen, det nya fina samhället som håller på att växa fram. Och det kan också ske genom att man är tvungen att införa enpartisystem. Och VPK, som det hette på den tiden, skriver i det här sistnämnda studiematerialet att ett enpartisystem kan vara lika demokratiskt som ett flerpartisystem. Och skolar man in medlemmar och sympatisörer i den här synen på demokrati, då öppnar man ju också upp för en väldigt auktoritär syn på vad socialismen kan vara. Och då gjorde det väldigt enkelt för medlemmarna att kunna stödja socialismen i exempelvis Rumänien, Bulgarien, Sovjetunionen och Östtyskland.
Mm. Om vi går vidare till staten, vad har staten för funktion idag som Vänsterpartiet beskriver det, och för den socialistiska samhällsomställningen?
Ja, nu måste jag göra en så här lite marxistisk utvikning här. Alltså att om vi jämför Vänsterpartiet och Ung Vänster, vilket är väldigt intressant, då ser man att hos Ung Vänster så har man en klassisk syn på staten, att staten är ett redskap för den härskande klassen. Och under kapitalismen är det borgarklassen som är den härskande klassen, och den har statsapparaten till sitt förfogande för att förtrycka folket. Och statsapparaten är då först och främst polis, militär, domstolar, men också institutioner som till exempel socialförvaltning, försäkringskassan. Det är så Ung Vänster ser på staten. Liknar väldigt mycket en klassisk marxistisk analys av det kapitalistiska samhället som fanns från 1917 och framåt. De har liksom inte ändrats i någonting, kan man säga, på över 100 år. Medan Vänsterpartiet i sitt partiprogram nämner inte staten som ett redskap för en klassmakt överhuvudtaget. Alltså, man brukar säga att staten i marxistisk terminologi alltid har en klasskaraktär. Staten har alltid en klasskaraktär, men hos Vänsterpartiet så har staten ingen riktig karaktär. Och jag tror att man pratar om staten på ett väldigt luddigt sätt. Och jag tror att man gör det för att öppna upp för att man ska kunna ha sådana skrivningar om att vi strävar efter att ta över makten, men att komma till socialism genom parlamentet. Och skulle man ha en syn på staten som en borgarklassens stat med polis och militär och domstolar till sin hjälp, då måste man företräda en revolutionär lösning på problemet. Men nu kan man alltså, slipper man att göra det. Så den här luddigheten kring staten är väldigt smart från Vänsterpartiets sida. Annars hade man partiet fått gå in i en valrörelse som nu och säga att vi måste sopa bort polis, militär, domstolar och alla andra myndigheter som gynnar staten i kampen för socialismen. Och det hade inte gått.
Ett tredje begrepp är ju då kapitalismen som du varit inne på som ska avskaffas. Vad är kapitalism enligt den här definitionen och vad innebär det att den ska avskaffas?
Ja, kapitalismen är ju helt enkelt ett fåtalsvälde. Alltså ett ekonomiskt system, marknadsekonomi som styrs av en ekonomisk och politisk elit som man kallar för borgarklassen, en liten girig del av befolkningen. Och den här borgarklassen står i motsättning till arbetarklassen. Där har vi den klassiska marxistiska motsättningen i samhället. En annan sätt att uttrycka detta på är motsättning mellan arbete och kapital. Det är det som är grunden för själva klasskampen. Jag kommer inte ihåg resten av frågorna.
Ja, alltså vad innebär det att den ska avskaffas? Är det alla former av frivilliga penningtransaktioner? Ska man få starta och driva ett företag? Är det en begränsad skala? Är det okej så länge alla frivilligt är med på det? Eller är det... får det inte vara för stort? Eller vad är det för typ av restriktioner jämfört med idag som är aktuella?
Ja, när Jonas Sjöstedt, för detta tidigare partiledaren för Vänsterpartiet, var intervjuad i Agenda förra valet, då fick han frågan om vad socialism var för honom. Och då sa han att arbetarna och de anställda tar över företagen, till exempel IKEA och Hennes & Mauritz. Det var den klassiska definitionen av socialism. Och om man ser det på det viset så innebär det ju att man... alla stora företag i Sverige och också ett förstatligande av bankerna kommer att inträffa efter det socialistiska maktövertagandet. Medan småföretagen tänker man ju inte röra dem. Och det tänkte faktiskt inte VPK röra heller på 70- och 80-talet. Så man har varit ganska snäll mot den människan som har haft en liten frisörsalong eller ett bageri. Sådana saker fanns ju faktiskt i de traditionella socialistiska staterna också till viss del. Men Vänsterpartiet vet egentligen inte och är väldigt luddiga i sitt partiprogram vad det innebär att avskaffa kapitalismen. Ibland så ser jag de här skrivningarna om socialism, det klasslösa samhället, avskaffandet av kapitalismen mer som saker som finns med därför att de alltid har funnits med i Vänsterpartiets program. Men partiet har ingen politik för att genomföra det här, eller i alla fall ingen tydlig politik för att avskaffa kapitalismen.
Det är lite som republiken i socialdemokratins program kanske?
Ja, absolut. Alltså man vill ha en republik, men hur det ska gå till, det vet man inte. Och vi tänker inte avskaffa det nu i alla fall. Men man kan nog säga att Vänsterpartiet kämpar efter i den dagliga politiken att skapa små socialistiska öar i ett kapitalistiskt samhälle, i marknadsekonomin. Och när Jonas Sjöstedt i förordet till boken Nordisk socialism ska skissa på en svensk socialism, då säger han att titta på hur Sverige fungerar idag, och det mest socialistiska man kan hitta i Sverige idag är biblioteken. De är avgiftsfria, eller gratis som det heter i Vänsterpartiets vokabulär. Och där finns hur mycket kunskap som helst som kan få dig att förstå världen och förändra världen. Så någonting som är kommit ur staten, samhället och som är gratis för invånarna, det är en liten socialistisk ö i det kapitalistiska samhället. Så tror jag att man, de flesta vänsterpartister, ser på kapitalismen, ett långsamt avskaffande av, rycka bort kapitalets makt över människorna på fler och fler områden i samhället. Så tror jag man kan uttrycka.
Utopier är ju ofta skönmålande om vi går över, men också rätt avslöjande. Jag tycker att du fångade i en passage i bokens sammanfattning. Du skriver: kommunismen är ett idealistiskt tillstånd där inga förändringar längre behövs. Inga nya frågor ställs, alla vet sin givna plats och ingen försöker bryta sig ur ramarna, vare sig socialt eller intellektuellt. Lycka för människorna blir inte andlig eller kreativ utveckling utan en fråga om rättvis distribution av livets goda. Det är detta utopia som den svenska vänstern vurmar för, en tämligen blek och fantasilös framtidsvision. Varför är den blek och fantasilös?
Ja, nu bara spånar lite personligt här, men varför jag sökte mig till den kommunistiska rörelsen i början när jag var 13, 14, 15 år var ju för att partiet var väldigt inriktat på kamp och för att avslöja orättvisor i samhället. Det var ju ett konfrontativt parti och den här konfrontationen med krafter i samhället som vi ansåg hade makten och som styrde över våra liv, den var ju brutal vissa gånger, om inte annat språkligt. Den där kommer ju helt att ta slut under det klasslösa samhället. Vad finns det för anledning att skriva böcker som utmanar systemet när det inte finns något system att utmana? Vad finns det för anledning att skapa konst eller sträva sig fram i, på sitt arbete om man inte kan få ståla och köpa någonting för eller att göra den här extra semestern eller någonting, utan alla har det lika bra. Alla kan ställa ut sin konst oavsett om den är bra eller dålig. Vad ska man ha levande diskussioner till eller möta olika argument om egentligen allting är liksom helt motståndslöst, om det inte finns några konflikter att reda ut någonting om? Det för mig förefaller det som att ungefär som att ligga i hängmattan 24-7 och dricka bubbel. Det är ju jättekul i en vecka, sen blir det bara väldigt trist.
Ja, jag tänkte också att det lät som en evig semester och det kan väl vara trevligt på ålderns höst som något att i det personliga livet se fram emot, men för ett samhälle är det kanske inte lika givande.
Men jag funderar ofta på vad vänstermänniskor ser för gott i detta klasslösa samhälle. Men man måste komma ihåg att hela kommunistpartiets utveckling och från grundandet 1917 har handlat om att klassorättvisor är fruktansvärt och det måste motarbetas på alla sätt. Och det är där känslan om jämlikhet kommer in. Och det klasslösa samhället, där finns det inga klasser, inga motsättningar mellan grupper. Alla har lika stor chans att utveckla sig och förverkliga sin kreativitet och konstnärlighet. Det är dit man vill komma. Men det kommer att bli ett väldigt tråkigt samhälle. Ja, VPK har ju någon gång försökt, säkert i studiematerialet Studie för socialism, försökt att måla upp bilden av den här socialismen. Och en av bilderna man har i det studiematerialet är att under kommunismen så kommer maten att delas ut i kollektiva matsalar. Det var den visionen man hade på 70-talet. Men vem fan vill gå till en kollektiv matsal och någon som ställer fram en skål gröt till en och tänka att detta är paradiset? För mig går inte det ihop och jag undrar om man verkligen var sugen på det 1970-talet heller.
Nej, de där försöken att organisera utopier har ju precis som mycket annat inte varit speciellt varaktigt. Du är i ett kapitel ändå inne på att att författare och konstnärer får en ny och heligare roll än inom kapitalismen och att det kan locka. På vilket sätt?
Ja, alltså de intellektuella har hela tiden i den kommunistiska rörelsen haft en väldigt svår roll. Dels så ska de ju tillföra kunskap åt den kommunistiska rörelsen och arbetarklassen. Å andra sidan så har de alltid av kommunisterna sett som väldigt ett vacklande element som kan köpas upp av borgarklassens propaganda, men som i bästa fall kan användas för kampen för socialismen. Och redan på 70-talet så såg man i VPKs partiprogram och sånt där att man, eller inte utan snarare i kongressrapporter, att partiet officiellt varnade för att det blir för mycket intellektuella i partiet. Vad ska de ta vägen? Vad ska de göra för någonting? Och då blev det ju så att tänk att vara intellektuell inom vänstern och kunna få tillföra arbetarklassen kunskap. Men i vänstern så allmänt så handlar det inte så mycket om att tillföra kunskap utan snarare läxa upp människor om vad de ska tycka och tänka och vad de ska sträva efter i livet. Så de intellektuella fick ju i Vänsterpartiet på 70-80-talet men också i de socialistiska staterna en ställning som kunskapsbank för skapandet av ett nytt samhälle. Och på det viset så fick de intellektuella en väldigt speciell ställning. skapade pjäser i socialismens anda, skrev böcker som gynnade socialismen, också kyrkan till vissa delar, till exempel i Rumänien och Polen, ställde upp på det stalinistiska systemet. Det gav många intellektuella en känsla av att betyda någonting och inte vara en marginaliserad grupp som satt med runda glasögon och ansågs vara kufar som inte vågade arbeta inom industrin. Utan de intellektuella fick en rollen av vägledare framåt det klasslösa samhället.
Jag minns, jag läste en bok om det här vars, The House of Government, om Sovjetperioden och den tidigare, och där konstaterade författaren lite syrligt att man kunde skilja de religiösa predikanterna från de kommunistiska agitatorerna genom att de religiösa predikanterna kunde vara arbetarklass, medan de marxistiska nästan ofelbart var från akademiska kretsar.
Ja, det är mycket möjligt att det var så. Det var det. Jag tänkte bara någonting. Jag tänkte bara som, jag slog mig en sak när vi pratade om det klasslösa samhället. Då tänkte jag på att vad är det som lockar människor till det klasslösa samhället? Vi pratade om att det är lite stillastående under kommunismen. Alltså, vi får inte glömma bort att det klasslösa samhället som vision för kommunistpartiet har ju varit inte bara det här stillastående samhället, utan det är en värld utan arbetslöshet, utan fattigdom, utan svält och utan krig. Och idag kan vi lägga till utan liksom accelererande klimatförändringar. För kommunistpartiet under den tiden i Sverige och Europa som var liksom, där det verkligen fanns massarbetslöshet och också svält, så var detta väldigt viktigt. Så idag handlar det väldigt mycket om det också, att skapa en global klasslös värld där vi utrotar möjligheterna för stater att starta krig mot varandra. Och då utrotar man också fattigdomen. Och alla får äta sig mätta. Det är en väldigt, väldigt mäktig vision om att skapa ett paradis på jorden. De här materiella sakerna är väldigt viktiga för den kommunistiska visionen.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Jo, jag har läst den här helautomatisk lyxkommunism är ju en annan sån här modern marxistisk, och han lovar människor allt, och jag räknade i det utkast till valmanifest som behandlades i höstas vad som utlovades, och det var billiga bostäder åt alla, utbyggd förskola och äldreomsorg i landets alla hörn, bättre pensioner, högre ersättning vid sjukdom och arbetslöshet, höjda löner i låglöneyrken, en klimatomställning som ger fler jobb och som alla tjänar på, inklusive företagen, utbyggd elkapacitet, utbyggda vägar och järnvägar och fler matbutiker på landsbygden. Det låter ju också väldigt trevligt. I vilken utsträckning är det här en ny vision?
Alltså, jag tycker att det här som du räknar upp nu, det låter precis som många andra partiprogram har låtit sedan 1917. Alltså att ha den här liksom, vad ska man säga, överbudspolitiken i samhället. Det innebär att man talar om för väljarna att så här vill vi att vårt samhälle ska se ut. Men det kommer aldrig att förverkligas inom det kapitalistiska systemet. Vi kommer alltid bli anklagade för att vara överbudspolitiker. Jag tror inte man ska se de här kraven som dagskrav som man tror att man någonstans kan infria under kapitalismens ramar, utan man vill tala om att det här är det som vi lovar i framtiden som kommer i nästa samhällssystem, det vill säga det socialistiska systemet. Så ska man nog se de här kraven och inte som dagskrav. För visst är det en överbudspolitik, men kommunisterna har ingen, eller ett revolutionär organisation har inga problem med att ställa ut krav som kapitalismen eller det nuvarande systemet aldrig kan förverkliga.
Men det är ju också som du går in på en del av historiken i synen på sociala, ekonomiska och ekonomiska rättigheter inom de stater som har försökt att skapa socialism. Att en förmildrande omständighet också med diktaturerna i öst är den trygghet som gavs av att arbete, mat och bostad och andra saker man behöver var rättigheter och skulle vara billiga eller gratis. Du går igenom lite grann hur det var med det löftet.
Ja, alltså det är ju ett, jag vill inte vara för tuff i polemik, men det är ju ett skämt att påstå någonting som Vänsterpartiet gör i sitt studiematerial som heter Socialistskolan. Alltså man utbildar sina medlemmar och aktivister idag i den här helt felaktiga synen på att det skulle funnits så mycket sociala rättigheter i de socialistiska länderna, som rätten till mat, sjukvård, bra billig hyra och alltihopa. Alltså det räcker att läsa dissidenter, oliktänkande från Polen, Rumänien, DDR, Sovjetunionen för att förstå att så där var det inte. Jag menar, det är ju, om man läser Marchenko, som var den sista politiska fången som dog i fångenskap i Sovjetunionen, genom hans böcker som handlar om ett helt liv som oliktänkande dissident i Sovjetunionen, så finns det ett ord som går som en röd tråd, och det är ordet svält. Alltså svält i arbetsläger, svält på mentalsjukhusen, svält i samhället, en utbredd alkoholism, människor som inte har något jobb, som bara går och driver omkring i samhället, eller så blir de inburade i ett arbetsläger för att de blir anklagade för social parasitism. Den staten som vänstern har älskat att titta på har ju varit dels Kuba, men framförallt Östtyskland. Och det är ju säkert så att människor fick för sin tystnad och för sin brist på kritik mot systemet och demonstrationer och upplopp och strejker fick en viss social trygghet. Så var det säkert när det gäller Östtyskland. Men som helhet, och säkert om man granskar Rumänien, så ser man ju inte bara ett politiskt förtryck utan också en utbredd fattigdom och den dekadensen som kommunisterna alltid har skyllt kapitalismen för, den kunde man verkligen se i Rumänien. Så att Vänsterpartiet har kvar den här synen idag, alltså den är fullständigt skrämmande. Och det framgår ju också av min bok att jag har ju skrivit till Vänsterpartiet och frågat att vad fick ni de här uppgifterna ifrån? Vad grundar ni er den här synen på de socialistiska staterna på? Vilket material utgår ni ifrån? Men jag har ju inte fått något svar. Och jag har inte fått något svar även från Vänsterpartiet eller Ung Vänster om andra frågor om partiets politik heller. Trots att jag har ställt dem väldigt snällt och väldigt artigt med respekt mot partiets politik.
Ja, du tar upp en hel del konkreta företeelser kring Vänsterpartiets historia som innebar under de 70 första åren lite drygt vänskapliga förbindelser med diktaturen i Östeuropa och Sovjetunionen. Och därefter tog man avstånd från den gemensamma kommunistiska ideologin och från styret och diktaturen i samhällena. Och det där är nu drygt 30 år sedan, och de som sitter i ledningen för Vänsterpartiet idag var knappt födda då. Varför är det relevant att påminna om de historiska förbindelserna med kommunistiska diktaturer?
Ja, för det första för att dagens medlemmar och aktivister inte ska glömma var partiet kommer ifrån. Lika viktigt som det är för med SDs vitbok att dagens unga SD-are ska veta att man kommer under rasistisk och nazistiska rörelsen, så bör ju också unga vänster och vänsterpartister idag veta var man kommer ifrån och att man stod på de förtryckarnas sida mot de förtryckta. Det är väldigt viktigt. Sen så är det ju inte riktigt så att det inte finns någon koppling tillbaka, för att Jonas Sjöstedt till exempel, som är partiets viktigaste ideolog idag skulle jag vilja säga, det är han som yttrar sig om socialismen, om hur partiets vision ska se ut. Det gör han på många olika ställen. Han gick med i Kommunistisk ungdom 1978 tror jag. Jag gick med 1979. Han fortsatte in i VPK 1983 och han var 27 år när Berlinmuren föll. Han har ju tagit med sig stor del av det här kommunistiska kapitalet eller kunskapen eller vilket man nu vill, arvet in i Vänsterpartiet. Och kanske är det krafter som honom som har bromsat utvecklingen mot en grundligare genomgång av partiets historia än vad som faktiskt är fallet. Alltså, ja. Jag tror att de här krafterna som finns kvar i partiet har bromsat väldigt mycket. Och en sån som Aron Etzler till exempel, som har ju varit nästan hetsk mot människor som, eller har varit, nästan, han har varit väldigt hetsk mot människor som vill ha en grundläggande genomgång av historien.
Ja, du går igenom det. Det är ofta, finns många saker att konstatera där. Dels så noterar du på ett väldigt komiskt sätt med exempel från Per Ahlmark till dig själv att det tycks vara något personligt fel på alla kritiker. För att vara en ideologi med väldigt mycket systemförklaringar så är både... dels kritiker har personliga drag och dels så förklaras ofta till exempel styret under Stalin och sådär med Stalins personliga drag. Du verkar inte köpa något av det.
Nej, det är ju rätt fantastiskt, men du säger att det är en sån här rörelse där man menar att det är kollektivet som driver utvecklingen framåt, så lägger ju Vänsterpartiet och Kommunistpartiet, de har lagt otroligt stor kraft på att förtala enskilda individer. Staffan Skott i Sverige, Per Ahlmark, jag har fått min beskärda släng av sleven, säkert på sociala medier med vänsterpartister som är både ombudsmän och sitter i kommunfullmäktige som har hävt ut sig de mest vansinniga saker om mig. Att jag är mentalsjuk, att jag gynnar fascismens krafter genom mina undersökningar av Vänsterpartiets historia och så. Det där är ju fruktansvärt skrämmande och är väldigt otäckt eko från de här sektvänstergrupperna på 70-talet där man anklagade varandra för att just vara reaktionär, gynna kapitalet eller borgarklassen, fascismen, imperialismen, allt möjligt sånt där. Och blev så förbannade på varandra att man inte kunde umgås och knappt hälsade på varandra. Och särskilt så är det ju så att den som har en gång varit med, varit kommunist men lämnat rörelsen och sen så, som man då tycker baktalar rörelsen eller avslöjar den, den blir utsatt för ett ännu större hat. Så jag har inga vänsterkamrater kvar överhuvudtaget idag. De vill inte prata med mig, vill inte låta sig intervjuas och ingenting. Man får helt enkelt byta umgänge.
Ja, det låter ju jättehemskt. Jag noterar också i utkastet till valmanifest som jag läste en formulering om att högerns politik går ut på att straffa invandrare, sjuka, arbetslösa och funktionshindrade. Det kan förstås vara en enstaka förlöpning men har ändå tagit sig hela vägen in i ett utkast till valmanifest och det hänger väl i lite grann i att finns det en oförsonlighet i synen på politiska meningsmotståndare och kan den hänga ihop med den egna övertygelsen?
Absolut, alltså när man är kommunist eller vänsteraktivist så är man ju på den goda sidan och den goda sidan. Då kan man göra nästan vad som helst för att införa det här, låta den goda sidan införa sitt eget samhällssystem eller i alla fall gå i den riktningen. Och alla som motarbetar den här framåtriktningen i samhället, alltså den progressiva utvecklingen mot ett fritt och demokratiskt samhälle, de är ju reaktionärer. Det finns, och det är så fantastiskt för att vänstern som är så konfrontatorisk och utmåla folk som reaktionärer. Det finns inga som pratar så mycket om demokrati och frihet som just precis de här krafterna gör. Men oförsonligheten har ju funnits där ända sedan partiets grundande. Men det märkliga är att när man går in i den kommunistiska rörelsen idag eller Vänsterpartiet Ung Vänster idag så hittar man ju samma konfrontativa krafter, samma oförsonlighet, förstöra andra politiska partiers möten, baktala kritiker som mig då innan Per Ahlmark, Staffan Skott. Jag blir ju skrämd när jag ser det. Jag trodde liksom att det där var på utdöende. Nej, nej, nej. Det finns hos kommunfullmäktigeledamöter och folk som jobbar inom som ombudsmän inom partiet. Men särskilt finns det inom ungdomsförbundet. Där finns väldigt starka auktoritära krafter.
Vi ska plocka upp den tråden, men jag tänkte att vi ska gå in på ett par konkreta företeelser kring hur historien ändå blir relevant. Och en sak du tar upp och även ägnat en egen bok är förhållande till oppositionen i de kommunistiska länderna under diktaturen. För det fanns ju dissidenter och motståndsmän som uppmärksammades också i väst. Ja. Hur var synen på dem då och har den ändrats i efterhand?
När de här grupperna kom fram, vilket de gjorde mest på början av 60-talet, både Sovjetunionen, Polen, Tjeckoslovakien, då hade man en syn på de här grupperna, alltså dels så sökte man ju tysta bort alltihopa att det var reaktionära krafter och så. Men sen när Solidaritet, den stora fackföreningsrörelsen som växte fram i Polen i början av 80-talet, när den växte fram och fick nästan 10 miljoner medlemmar, de arbetare, intellektuella, bönder, då kunde man inte negligera Solidaritet längre, eller den här stora medborgarrättsrörelsen. Utan då såg man, då ville man ha en dialog mellan Solidaritet och det kommunistiska partiet, men inte för att införa demokrati i Polen. Därför att kapitalismen, som jag sa innan, kan aldrig vara demokratisk, utan för att fördjupa den socialistiska demokratin. Så Solidaritet skulle alltså hjälpa kommunistpartiet att bli lite mer demokratiskt, så att legitimiteten för det socialismen och det kommunistiska partiet skulle bli starkare hos folket. Sen slog ju Jaruzelski till och förbjöd Solidaritet på juldagen, tror jag det var. Inte julen, förlåt, det på Luciadagen 1981. Förbjöd Solidaritet och sköt ihjäl strejkande demonstrerande arbetare. Och då var ju VPK tvunget att ta avstånd då från militären. Men man kunde inte stödja Solidaritet fullt ut. Man mobiliserade aldrig partiets aktivister till ett stöd för Solidaritet, som till exempel LO, Socialdemokratin, Svenska kyrkan gjorde. Utan i valet mellan en polsk socialistisk diktatur och ett Polen som en demokratiskt kapitalistiskt land, så valde man Polen som en socialistisk diktatur. Därför att allting annat skulle vara reaktionärt. Du nämnde också någonting hur man ser på dessa rörelser idag. Alltså de här dissidenterna, oliktänkande och rörelser som Charta 77 i Tjeckoslovakien, Solidaritet i Polen. De nämns inte i Vänsterpartiets officiella program idag. De nämns inte i det interna materialet heller. I socialistskolan, som alltså är deras utbildningsmaterial för nyblivna medlemmar, så nämns inte de här rörelserna. Alltså de här rörelserna är ju de sanna hjältarna, de sanna förespråkarna för demokrati och frihet, men de är totalt bortglömda. På första maj i Vänsterpartiets tåg, ja, då är det många som viftar med fanor både på Lenin och Che Guevara. Men vad är fanorna på Václav Havel eller på Adam Michnik eller på Lech Wałęsa? Alltså, de finns inte. Och det är klart att man inte vill ta upp de här dissidenterna och demokratirörelserna, för då måste man ju erkänna att vi stod inte på deras sida, vi stod på förtryckarnas sida. Och tänk om medlemmarna skulle förstå att jävlar, i över 74 år så har vi stått på förtryckarnas sida. Vi var inget parti för arbetande folket, vi var ett parti för diktaturen. Men frågan är om partiet skulle överleva en sån kunskap, så att säga.
En vanlig inställning är att de kommunistiska diktaturerna inte var riktig socialism, utan att de begick grymheter i socialismens namn, ofta med då, som vi var inne på, en personlig förklaring till varför det gick åt skogen, som att Stalin var en sällsynt brutal figur. Håller den förklaringen?
Nej, det gör den absolut inte. Och Vänsterpartiet har ju inget stöd för den tolkningen någonstans. Om man tittar på vad till exempel dissidenter som oliktänkande som Herta Müller, Nobelpristagaren i litteratur, vad hon skriver om socialismen, så skriver hon att det är liksom att det är vansinnigt att projicera bort ordet socialism från diktaturen. Det var en socialism vi levde i. Staten prånglade ut det här jävla ordet socialism jämt och ständigt. Allting uppfostrades vi i Marx, Engels, Lenins och andra. Och det är väl klart att det var socialism. Och en av de jag intervjuar i min bok också är Anna Maria Narti, som är tidigare riksdagsman för riksdagskvinna för dåvarande Folkpartiet. Och hon säger också det, att det är klart att det var socialism i de här länderna. Och om man nu ska ta Vänsterpartiets stora galjonsfigur C.H. Hermansson, i boken Socialism på svenska från 1983, så skriver han att socialismen kan se annorlunda olika ut, men det är socialism i Sovjetunionen, Östtyskland, Jugoslavien och många fler länder. Den är olika, men det är trots allt socialism. Och han blir till och med så lyrisk, C.H. Hermansson, så att han talar om att varje socialistisk stat är en liten blomma i en bukett. Och vi hoppas att vid 2000-talets början att denna buketten ska bli en väldigt stor och vacker bukett med många olika blommor som doftar olika gott.
Ja, den där buketten blev kanske inte så stor, men så fort det blomstrar så finns det ju entusiaster som är där och doftar. Kan du berätta lite om till exempel Svensk-Kubanska förbundet och vad kommunismen på Kuba har för betydelse för dagens vänster?
Kuba är för många inom den svenska vänstern det enda exemplet som finns kvar. Som finns kvar på en lyckad socialism, eller det enda landet man kan se upp till som ett lyckat socialistiskt exempel. Dels för att revolutionen, vilket många anser, också människor som inte stödjer Kuba idag, att revolutionen faktiskt var en väldigt folklig revolution. Batista var väldigt avskydd. Och att socialismen på Kuba, trots det som man kallar för USAs blockad, har utvecklats väldigt bra, anser man. Och den här Kuba har ju väldigt stark ställning speciellt inom Ung Vänster. Svensk-Kubanska föreningen besöker regelbundet Ung Vänsters olika distrikt runt om i Sverige och så att säga informerar om den kubanska diktaturen och menar att det är så här socialismen ska se ut. Jag ska då i ärlighetens namn säga att Vänsterpartiet anser ju att Kuba är en diktatur. Där är man glasklar på den punkten. Men det finns många, som sagt, många aktivister, både Ungdomsförbundet och Vänsterpartiet, som stödjer Svensk-Kubanska föreningen, som är en riktigt otäck organisation, måste jag säga.
Ja, du noterar att det är väldigt få exilkubaner som är medlemmar, utan det är svenskar.
Ja, det är ju en kuban som jag intervjuar som heter Alexis Gainza Solensal. De kommer från Kuba och var med i Kommunistiska ungdomsförbundet innan han skickades till Sovjetunionen för att bli en ännu bättre kommunist. Men nu är han boende i Sverige. Han skrev ju det att det finns inga kubaner i Svensk-Kubanska föreningen. Möjligtvis andra människor, eller människor från andra latinamerikanska länder, men inga kubaner. Och det här är ju någonting som Svensk-Kubanska föreningen skäms över. Men det är väl klart, varför ska man bosätta sig i Sverige om man nu älskar diktaturen på Kuba?
Ja, här har vi i podden intervjuat i samband med de folkliga protesterna förra året på Kuba, så kan man med fördel leta bakåt i poddtråden efter ett avsnitt där exilkubaner berättar om styret där.
Jag tyckte det var jätteintressant som du sa att ni intervjuat exilkubaner. Jag prenumererar på två vänstertidningar, dels Internationalen och dels Flamman, och Flamman är ju Vänsterpartiets inofficiella husorgan. Och i Flamman så tänkte jag så här, jaha, nu är det ett år sedan, alltså i juli var det ett år sedan de stora massprotesterna på Kuba. Där folk demonstrerade för yttrandefrihet, mot censuren och för demokrati och frihet. Nu måste väl ändå Flamman, som säger att vi stöder inga auktoritära regimer eller någonting, nu måste ju de här följa upp detta ett år senare. För man älskar ju liksom jubileum när det gäller vänsterpressen och så. Inte ett jävla ord, varken i Internationalen eller i Flamman. Inte i ETC heller har jag sett någonting, eller i Arena eller någon annan vänstertidning. Jag kan inte svära på att det inte har stått ett ord, men det hörs ju ingenting. Och det säger ju någonting om att den proteströrelsen för demokrati, den vill man inte veta någonting av. För i grund och botten ser man dem som kontrarevolutionärer.
Mm. Om vi då tittar framåt, vi har ett vänsterparti som gjort upp med, eller åtminstone inte vill förknippas med, sitt tidigare diktaturstöd, och linjen tycks snarare vara att profilera sig som en socialdemokratisk vänsterflygel. Om man tittar framåt några år, är det denna väg som Vänsterpartiet kommer att fortsätta? Alltså kommer de fortsätta mot liksom en så att säga reformism inom det dagens demokratiska system, och är det den enda vägen framåt?
Väldigt intressant fråga. Jag har funderat väldigt mycket på det. Om vi börjar med hur ledningen med där Nooshi Dadgostar är den viktigaste företrädaren, hur de resonerar. I flera intervjuer, bland annat senast i P1s partiledarutfrågning, så läste de upp vissa delar ur partiprogrammet, bland annat det som jag citerat om kapitalismens avskaffande, Hon vill inte kännas vid en sån skrivning. Hon menar att det här partiprogrammet är gammalt, det ska reformeras. Och när man läser vad partiet skriver internt så är ju hon på den linjen att hon vill säkert bara ta bort både skrivning om det att man strävar efter det klasslösa samhället och kapitalismens avskaffande. Men frågan är om man får med sig medlemmarna på det. Jag är inte så säker på det. Att vara med i Vänsterpartiet och vara aktivist, då det som får en att brinna är ju just visionen om ett socialistiskt samhälle och kapitalismens avskaffande och i slutändan införandet eller att man kommer till det klasslösa samhället. Det är ju därför man är med i Vänsterpartiet. Annars kan man ju lika gärna vara med i något annat parti. Så jag är inte säker på att Vänsterpartiets ledning vinner den här kampen. Och om de här revolutionärerna i och dogmatikerna från Ung Vänster kommer in i partiet och påverkar partiet på ett sätt, då kan vi mycket väl se att partiet eller partiledningen får stryk i de här frågorna och att de här kampen för socialismen, klasslösa samhället, avskaffat kapitalismen, att det blir ännu hårdare skrivningar i partiprogrammet. Det vet vi ingenting om. Men det jag fruktar för, det är ju en ny vänstervåg, populistisk vänstervåg med väldigt starka auktoritära inslag. Just bara för att man inte har gjort upp med sitt stöd till de totalitära socialistiska staterna. Och man har heller aldrig analyserat de här totalitära socialistiska staterna. Och vet man inte vad som inom citationstecken gick fel där, hur ska man då kunna bygga upp en demokratisk socialism i Sverige?
Ja, det är ju en mycket bra fråga. Och på den bogen avslutningsvis, du står ju själv vad jag förstår ideologiskt till vänster. Och ändå är det här din tredje bok där du skriver kritiskt om svenska vänsterrörelser. Du skrev den självbiografiska boken med Stalin som gud om dina år i en stalinistisk och albanientrogen sekt. Den är mycket rolig. Och i boken Partiet på kant med verkligheten om hur Vänsterpartiet svek den demokratiska oppositionen under sina dryga 70 år av diktaturstöd, vilket vi varit inne på här också. Och nu den här mer idéhistoriska boken Partiet som kom in från kylan, utgiven på Timbro förlag. Du har tydligen förlorat vänner på det och betalat ett socialt pris. Men vad vill du uppnå? Vilket gensvar hoppas du väcka med de här böckerna?
Ja, först vill jag bara säga så att jag brukar få frågan, vad står du idag? Och folk skulle älska, säkert på vänsterkanten, om jag sa att nej, nu har jag gått med i SD eller Moderaterna. Då hade de liksom inte behövt lyssna överhuvudtaget. Men jag är en socialdemokrat fast på högerkanten kan man säga. Jag uppförde ett socialdemokratiskt hem. Jag har väldigt svårt att släppa arbetarrörelsens grundläggande värderingar. Men jag ser ju också, jag tackar socialdemokratin idag för att man har stått emot kommunismen i svenska samhällsutvecklingen. Det gjorde jag inte förr i tiden, då hatade socialdemokratin mer än någonting annat. Men idag så ser jag det som en stark motkraft mot kommunism och totalitarism och auktoritära tendenser i samhället. Jo, men det som jag vill uppnå med de här böckerna, det är ju att få igång en diskussion om Vänsterpartiets förflutna och hur mycket av det förflutna som faktiskt finns kvar i partiets politik idag. Om inte annat i visionen, som vi har diskuterat ganska mycket här. Och också att partiet, säkert i ungdomsförbundet då, eller den exkommunistiska rörelsen, säkert i ungdomsförbundet, så finns mycket av de här tendenserna kvar. Oförsonligheten, dogmatismen, vurmandet för Lenin och för Kuba, kampen för en socialistisk revolution. Det är liksom inga politiska krafter man kan leka med eller skämta bort. Och jag blir lite rädd när jag hör Ulf Kristersson i P1s partiledarintervju när han säger att, eller han välkomnar SDs uppgörelse med sin historia och säger att den uppgörelsen gjorde Vänsterpartiet redan på början av 90-talet. Men jag kan ju visa i mina böcker att riktigt så enkelt som Ulf Kristersson säger är det inte. Utan snarare måste vänstern gå igenom ideologin, man måste gå igenom sveket mot demokratirörelsen och man måste analysera de här totalitära socialistiska staterna, annars riskerar vi att hamna där igen. Det är de här frågorna jag vill väcka med mina böcker.
Det tycker jag, om jag får ge en personlig reflektion, att du gör med den äran i boken, och den är intressant och läsvärd också för kretsar som inte ligger i närheten av Vänsterpartiet. Och jag tycker jag känner igen mycket från andra nymarxister som försöker formulera. Jag har också slagits av hur påfallande likt tankegodset är fast man försökt formulera om det.
Tack så bra för det, det värmer.
Ja, och tack själv Magnus Utvik, författare aktuell med boken Partiet som kom in från kylan från Z till Norsi. Tack också till alla er som har lyssnat. Önskar ni att vi bättre rättar oss efter partilinjen och idkar självkritik när så icke sker, eller vill ni berömma och uppmuntra vår revolutionära glöd, mejla till ledarsidan@svd.se. ledarsidan@svd.se. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.